Den 3 december 1996, den ryske politikern Zjirinovskij, sprattelgubben, hans närmaste man, guvernör i Pskov, villa in baltstaterna i ryska gemenskapen igen.
Den ryska extremnationalisten Vladimir Zjirinovskij har flera gånger hotat med att Baltikum återigen ska bli ryskt. Sen ett par veckor tillbaka sitter Zjirinovskijs underhuggare Yevgeni Mikhailov som ny guvernör i Pskov-regionen i Ryssland som gränsar till Estland och Lettland. Och den nya guvernören varnar för att Baltikum kan komma att bli ett nytt Balkan.
Как еще можно реагировать, если перед нашими границами формируются...
Hur förväntar ni er att vi ska reagera om balterna i framtiden tillåter mäktiga, hotfulla, beväpnade NATO-förband att verka på deras område längs våra gränser, säger Yevgeni Mikhailov, ny guvernör i Pskov. För några veckor sedan vann han guvernörsvalet. Majoriteten av Pskovborna röstade bort presidenten Boris Jeltsins man. Nu styrs Pskov av Vladimir Zjirinovskijs extremnationalistiska liberaldemokrater. Pskov är den första och hittills den enda regionen där extremnationalisterna har tagit makten. Detta har skett i ett område som är starkt militärt befäst med tanke på att det gränsar till Estland och Lettland. Vi vill inte ha några konflikter med balterna, men så länge de diskriminerar de ryssar som bor där och så länge de kämpar för att komma med i NATO så är balterna ett hot, säger Mikhailov.
Сейчас трудно сказать, что здесь будет война, это никакой реальной большой войны быть не может. Какие-то конфликты они могут возникнуть.
Om det sker en NATO-utvidgning så kommer det knappast att bli något krig mellan Ryssland och de baltiska staterna. Men, säger Yevgeni Mikhailov, det kan bli ett nytt Nordirland eller som på Balkan. Ett långvarigt inbördeskrig där ryssarna i Baltikum kommer att göra uppror, antyder den nya guvernören i Pskov, Yevgeni Mikhailov. Både från officiellt estniskt och lettiskt håll så vill man inte kommentera valet av den nya guvernören i Pskov med hänvisning att det handlar om Rysslands inre angelägenheter. Det viktiga är att vi har fått allt bättre kontakter med ledningen i Moskva och Zjirinovskijs parti styr inte där, säger till exempel det lettiska utrikesministeriets talesman Andrej Spildagovic. Vladislav Savic, Helsingfors, efter en resa i Pskov.
Den 3 december 1996. Den sega striden om vem som ska inneha generalsekreterarposten i FN, den fortsätter.
Dödläget när det gäller valet av FNs generalsekreterare är på väg att brytas. Efter USAs veto nyligen mot Boutros-Ghali har inga andra namn förts fram. Men igår uppmanade den afrikanska samarbetsorganisationen OAU sina medlemsstater att komma med andra förslag här i New York.
Uppmaningen kan ses som ett genombrott i den segslitna konflikten om FNs generalsekreterare där USA la in sitt veto mot en andra period för Boutros-Ghali medan de övriga medlemmarna av säkerhetsrådet röstade för ett fortsatt mandat för den egyptiske diplomaten. Eftersom Afrika ansågs ha rätt att besätta posten under ännu en period förväntades en lista på namn från afrikanska länder, men förslagen har lyst med sin frånvaro. Lojalitet med Boutros-Ghali var ett av skälen. Ett annat var hoppet om att säkerhetsrådet skulle kunna förhandla med USA om en kompromiss, en kortare förlängning av generalsekreterarens mandat. Men dels är det ett hopp som är ute. Dels riskerade Afrika att mista hela stycket och se sonderingarna övergå till en annan kontinent. När ridån nu kan gå upp för andra kandidater är det inte längre USA som håller i taktpinnen, utan Frankrike. Frankrike som är tongivande för omkring 50 stater i FNs frankofona block och som visst och säkert kommer att lägga in sitt veto mot varje kandidat som inte är fransktalande. Bland annat för att visa att USA inte ensamt kan dirigera FN. President Jacques Chirac har ett gyllene tillfälle senare i veckan att driva fram ett förslag som tilltalar Frankrike när ett fransk-afrikanskt möte hålls i Burkina Faso, bara dagen innan säkerhetsrådet återsamlas för att få fram en generalsekreterare för nästa femårsperiod. Och ironin i spelet är att USAs officiella skäl till att avvisa Boutros Boutros-Ghali, att FN behöver ett särskilt slags mer reformsinnat ledarskap. Det är ett krav som Washington inte längre kan ställa, utan nu får man ta vad man får. För om dödläget ska kunna brytas som sakerna nu ser ut, tvingas USA godkänna vilken fransktalande afrikansk politiker som helst som Frankrike väljer. Titti Nylander, New York.
Tredje december 96. En av Sveriges skickligaste företagsledare, Percy Barnevik, till GM i USA.
Sveriges internationellt mest framgångsrika företagsledare Percy Barnevik har fått ytterligare ett mycket prestigefyllt uppdrag. Som första icke-amerikan har han valts in i styrelsen för världens största företag, General Motors.
För 2 månader sedan meddelade Percy Barnevik att han skulle avgå som vd för ABB. Men det var inte för att ligga i hängmattan. Idag blev det klart att han valts in i styrelsen för världens största företag, General Motors. Bolaget har 745 000 anställda och tillverkar bilar.
Förut var ju väldigt mycket de bilföretagen nationellt orienterade. Nu måste de jobba globalt. Och det är väl en viktig sak som jag kommer att driva.
Och General Motors har redan kommit en bra bit på väg.
De satsar ju hårt nu och bygger upp i Polen och andra delar av Östeuropa. De satsar ju väldigt hårt nu i Kina, Indien och andra länder i uppbyggnaden. Och vi har ju likartade frågor att brottas med världsförsörjning. Där man standardiserar över hela världen och kör det ihop på ett annat sätt än tidigare.
Percy Barnevik är den första person som inte är amerikan som valts in i General Motors styrelse. Och det här kan vara inledningen till en ny trend. Det anser chefen för ett av världens största rekryteringsföretag som idag besökte Göteborg.
I think the choice of Percy Barnevik is a major coup for General Motors and represents a change of thinking on the part of American companies to bring such a prestigious international executive to their board.
What does it mean for the future?
I think it demonstrates that the companies are going to have to be more global in their thinking with respect to bringing diversity to their boards of directors by bringing executives with global business experience to the board.
Percy Barnevik är nu en av världens mest respekterade företagsledare.
Den 5 december 1996, trots dålig ekonomi, så satsar Sverige på nya järnvägssträckningar.
Ja, det kontroversiella tredje spåret förbi Riddarholmen i Stockholm kommer att byggas. Det här är en av åtgärderna i regeringens proposition om infrastrukturen som presenteras senare idag i Erfar Ekot.
Ja, trots demonstrationer och en rad försök att stoppa ett tredje järnvägsspår här på Riddarholmen så har Socialdemokraterna och Centern enats om att spåret ska byggas. Riddarholmen är en ganska liten ö mitt i centrala Stockholm med gamla fastigheter, till exempel Riddarholmskyrkan från 1200-talet. Här finns också hovrätten och diskrimineringsombudsmannens lokaler. Fastigheter som redan idag påverkas av den intensiva trafiken. Redan så här tidigt på morgonen är ljud- och bullernivån ganska hög. Centern och Socialdemokraterna som har kommit överens hävdar dock att den känsliga miljön inte ska påverkas av det här bygget. Det tredje spåret kommer att kosta drygt 2 miljarder kronor att bygga. Enligt vad Ekot erfar så anser Centern att den här uppgörelsen leder till att Österleden och Västerleden i Dennispaketet, två av de stora planerade ringlederna, inte behöver byggas. Det tredje spåret ingår i regeringens proposition om infrastrukturen. Förslaget presenteras av kommunikationsminister Ines Uusmann och överlämnas till riksdagen senare idag. Totalt ska 190 miljarder kronor satsas på vägar och järnvägar. Och det handlar alltså om både underhåll och rena nysatsningar. Till exempel ska Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå byggas inom de närmaste 10 åren. Finansieringen ska vara klar när vårpropositionen presenteras nästa år. Till att börja med ska sträckan Sundsvall och Nyland, det vill säga Ådalsbanan, förstärkas för 1,5 miljard. E6 mellan Göteborg och Oslo ska också byggas ut. Den ska bli bredare och få en bättre standard. Regeringen föreslår också att landets länsstyrelser ska få ansvar för planeringen av det regionala väg- och transportnätet.
Maria Eksedler var reporter.
Den 5 december 96. Politisk opinionsundersökning i Sverige.
Nu gäller det den senaste opinionsundersökningen.
Ja, där minskar Socialdemokraterna och Kristdemokraterna ökar till en bra bit över 4% spärren. Det här är de viktigaste förändringarna i Statistiska centralbyråns stora väljarundersökning för november.
Socialdemokraterna minskar med drygt 2 procentenheter jämfört med maj och får i november 34,7%. Kristdemokraterna ökar med 1 procentenhet till 4,7%. Även Folkpartiet ökar en smula och får 6,5%. Miljöpartiet minskar med 1,4 procentenheter till 7,4%. I övrigt är förändringarna små. Moderaterna får 25,8%, Centern 6,9%, Vänsterpartiet 12%. Gruppen övriga partier ökar till 2,1%. Hälften av den siffran kommer från olika pensionärspartier. Mobiliseringen av de socialdemokratiska väljarna är svag. Socialdemokraterna har det lägsta valdeltagandet av alla partier. De socialdemokratiska väljarna som protesterar genom att byta parti går i första hand till Vänsterpartiet. Man kan säga att SCB-undersökningen bekräftar att de socialdemokratiska sympatisörerna är missnöjda och att missnöjet tar sig uttryck både i passivitet och byten till Vänsterpartiet. Centerpartisterna kan trösta sig med att förändringen det senaste halvåret varit obetydlig. Men jämfört med valet 94 har partiet minskat, och det är tack för ansvarstagandet som centerpartisterna hoppas på syns inte i några siffror. Tillbakagången för Socialdemokraterna betyder inte att de automatiskt skulle förlora regeringsmakten. Visserligen har det borgerliga blocket ökat en del, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de så kallade socialistiska partierna, är fortfarande större. Skulle dessutom Centerpartiet aktivt stödja en ny regering Persson, så skulle Socialdemokraterna utan vidare kunna sitta kvar i regeringsställning. Men beroendet av Vänsterpartiet skulle öka, och frågan är hur det i så fall går med Centersamarbetet. I alla händelser skulle en sån regering vara betydligt svagare än den nuvarande.
Reporter Thomas Hempel.
Den 5 december 1996 från Kabul, Afghanistan, rapporteras.
Ja, det kommer ett nyhetstelegram ifrån Kabul i Afghanistan som säger att den nya regimen där, talibanerna, de har skärpt reglerna för beslöjning av kvinnor. Slöjan måste täcka hela kroppen, man får bara ha titthål i tyget. Jan Järpi är islamexpert på Lunds universitet. Varifrån kommer den här uppfattningen?
Ja, den är ju väldigt speciell för den här gruppen, och man kan väl säga att utformningen utav slöjan anknyter till den form den har haft traditionellt i Afghanistan, alltså att den täcker ansiktet också med bara ett galler för ögonen. Men just åtgärden nu, den tror jag närmast har politiska orsaker.
Hur då?
Ja, det har ju varit en väldigt stark internationell kritik mot talibans åtgärder, särskilt behandlingen utav kvinnor, också från den muslimska världen. Där har ju till och med Teheran reagerat och rubricerat taliban som extremister. Och jag skulle tro att man i det här trängda läget man är nu i offensiven mot norr, så markerar taliban sin oavhängighet gentemot alla utomstående intressen. Det är ju alla dessa 15 eller 18 olika intressenter, olika makter runt om som tagit ställning för de olika grupperingarna i den afghanistanska konflikten.
Men är det inte också ett uttryck för mannens makt över kvinnan?
Ja, det är det naturligtvis. Men om vi ser vad det gäller nu för taliban, så är det ju att ta avstånd ifrån kritikerna och markera självständighet. Man tar avstånd från Saudiarabien som har stött Hikmatyar. Man tar avstånd från Teheran som har stött Hizb-e-Wahdat. Man tar avstånd ifrån kritikerna i Uzbekistan och Tadzjikistan och bakom dem Ryssland. Som alla vill på något sätt ha en vara med i den här konflikten och har sina intressen. Och då blir det här en sorts symbolhandling och markera att vi är män som menar allvar. Men på längre sikt tror jag det här är förödande för talibans auktoritet.
Nu har väl det här kravet på total beslöjning av kvinnan funnits inom andra delar av den islamska världen och i andra tider också. Hur gammal är den här traditionen?
Ja, det där är väldigt omstritt. Man anser ju att ansiktslöjan knappast är ursprunglig. Den har man nog fått genom influens från omgivande kulturer, framförallt den bysantinska. Men kravet på anständig klädsel och att den har varit relativt heltäckande, det har ju funnits i vissa miljöer i alla fall under islams hela historia.
Total beslöjning nu i den talibanska versionen, gäller det alltid för kvinnor, också i hemmet, också privat?
Nej, det gör det ju inte. Inte inför det som kallas för mahram, alltså en man som man är så nära släkt med att man inte kan ingå äktenskap.
Men inför alla andra?
Ja, inte heller för den äkta mannen eller inför barn och så. Eller inför andra kvinnor. Men det är ju de traditionella reglerna. Men jag skulle tro att här i första hand är en sorts symbolhandling som man gör för att markera avståndstagande från omvärlden.
Tack Jan Järpe på Lunds universitet.
Den 6 december 1996, USA.
Och så till USA, där president Clinton igår kväll utsåg nya ministrar. Bland annat landets första kvinnliga utrikesminister. Hon heter Madeleine Albright och hon beskriver sig själv så här.
After being driven twice from our home in Czechoslovakia, first by Hitler and then by Stalin. Because of this nation's kindness, we were granted political asylum. And I have had the opportunity to live my life among the most generous and courageous people on earth.
En stolt, en tuff, men inte en rörd Madeleine Albright när hon i Vita huset tackar för att president Clinton just officiellt nominerat henne till att bli USAs nya utrikesminister. Och hon gör en poäng mera att hon kom till Amerika som judisk flykting, bortjagad från födelsestaden Prag, först av Hitler, sen av Stalin, än att hon är den första kvinnan i amerikansk historia att bli utrikesminister. Staffan Heimersson, Washington.
Den 7 december 96. Nomineringar till generalsekreterarposten i FN.
Fyra afrikaner har nominerats till posten som generalsekreterare för FN efter Boutros Ghali, vars omval stoppats av USA. Kofi Annan från Ghana anses vara den som står främst på listan. Han är idag biträdande generalsekreterare för FNs fredsbevarande verksamhet. Men Boutros Ghali har bara tillfälligt lagt ner sin kandidatur. Säkerhetsrådet inleder omröstningen i nästa vecka.
Kofi Annan antas vara favoriten i Vita huset, men det kan snarast vara en belastning med tanke på USAs isolering i FN efter det impopulära amerikanska vetot mot Boutros Ghali. Som tvåa rankar korridorsuset i FN-skrapan Elfenbenskustens utrikesminister Amara Essi, som bäst uppfyller kravet från Frankrike att nästa generalsekreterare måste tala flytande franska, men som å andra sidan är usel på engelska. I och med de nya nomineringarna kan spelet börja i säkerhetsrådet, där allt kan hända när omröstningen inleds nästa vecka. Om ingen enighet uppnås och de permanenta medlemmarnas veton korsar varandra, väntas fler kandidater stiga in på scenen. Och i kulissen bidar också Boutros Boutros-Ghali själv, som bara tillfälligt har dragit undan sitt namn. Titti Nylander, New York.
Den 8 december 1996, dagsrapport från Serbien.
Situationen i Serbien skärptes ytterligare när högsta domstolen idag slog fast att det regerande socialistpartiet vunnit lokalvalen i bland annat huvudstaden Belgrad.
Bara några timmar efter högsta domstolens beslut var demonstranterna åter ute på Belgrads gator.
I think it's a shame for our country and for the Supreme Court to make such a decision they made.
It shows that the legal system of Serbia does not exist as an independent institution, and we will continue with our protest.
Efter tre veckor av protester mot socialistregeringen, med dagens beslut berövas nu oppositionen definitivt lokalvalsegen i fem valdistrikt och makten i huvudstaden Belgrad. Och oppositionen lovar att fortsätta demonstrera ända tills presidenten Slobodan Milosevic släpper sitt grepp om makten.
Like Romanians were during Helena and Ceausescu. We have to choose between two possibilities to continue to approach resignation of the head of state terrorism or to accept the role of slaves. We are not ready to be slaves. We will continue our peaceful revolution.
Idag rapporteras om att de regeringsfientliga demonstrationerna även nått Montenegro, den avlägsna delen av den jugoslaviska federationen.
December 1996. Läget i Zaire, Centralafrika.
För bara några veckor sedan nåddes vi dagligen av skakande rapporter om strider och flyktingströmmar i Zaire. Nu har rapporteringen nästan tystnat, men problemen i Zaire är fortfarande olösta.
På väg ut i kriget med en sång på läpparna. De zairiska rebellerna, Banyamulenge. Deras framryckning har tagit ordentlig fart. De senaste sex veckorna har de intagit en rad städer. De lämnar staden Beni på väg mot fronten. Idag står kampen om den sista regeringskontrollerade staden i östra Zaire, Bounia, i norr. Och som i alla krig, det är civila som drabbas. Ingen vet hur många flyktingar som idag drivs bort från flyktinglägren i krigets spår. Samtidigt har den kanadensiska befälhavaren för den internationella fredsstyrkan anlänt för att leda eftersökningen av försvunna flyktingar och ta reda på om en internationell militär intervention är nödvändig för att skydda dem.
La force va s'ajuster selon les besoins qu'on a au terrain, c'est certainement ça a été dit par notre ministre, c'est toujours comme ça. Quand on parle de force, elle va être ajustée selon exactement ce qu'on a besoin.
Banyamulenge styrkor har intagit en by och tillfångatagit zairiska regeringssoldater som ofta är illa tränade och utrustade. Och rebellernas framryckning går vidare. Ett slag om de zairiska truppernas fäste, staden Bounia i norr, verkar oundviklig och därmed försvåras möjligheten för utländska styrkor att hjälpa de civila som drabbas av striderna. Gerillan kontrollerar en 55 mil lång sträcka längs Zaires östgräns. Enligt rebellerna själva har de omringat Bounia, men regeringstrupperna säger sig vara väl förberedda att försvara staden. Det är hundratusentals flyktingar som ännu inte återvänt till Rwanda. Och det fortsatta kriget kan ha drivit många fler på flykt än vad omvärlden fått vetskap om.
In eastern Zaire,
We're still trying to find refugees that we believe are there. The question at the moment is how many have been killed in the last month or so of fighting, how many are still alive, and how many of those are refugees who would like to come back to Rwanda if they're free to do so.
Den 8 december 1986, Sverige.
Bara några veckor efter den hårt kritiserade Kina-resan klandras idag statsminister Göran Persson på nytt. Och den här gången gäller det hans ledarskap.
Odd Engström försörjer sig idag på en rad uppdrag i finansmannen Jan Stenbecks företagskoncern Kinnevik. Och det som fick honom att skriva debattartikeln i Dagens Nyheter tillsammans med förre SIFO-chefen Bo Ekman var kulturminister Marita Ulfskogs kritik mot direktörer som Astra-chefen Håkan Mogren, en kritik som statsminister Göran Persson senare ställde sig bakom.
Och det gjorde mig mycket upprörd. Därför att om man sitter i en regering och om man har fått det ansvaret, så får man inte använda regeringen som en plattform för att fördöma en enskild svensk medborgare.
Förutom Göran Persson får två andra statsråd i regeringen hård kritik. Och Dengström tycker att biträdande utrikesminister Pierre Schori efter självmordet av en flykting nyligen inte borde ha hänvisat till att beslutet fattades av andra. Och han tycker att det var fel av arbetsmarknadsminister Margareta Winberg att beskylla buande demonstranter i Göteborg för att vara kommunister.
Om man begär politisk makt, då ska man också ta det yttersta ansvaret för det som händer. Man ska inte skylla på andra. Och är det så att människorna på Götaplatsen är mycket upprörda på arbetsmarknadsministern, så ska man i första hand fråga sig med vilken grund är de upprörda? Och vad kan jag göra för att komma till rätta med det här? Till exempel i ett fortsatt försök att förklara innehållet i politiken. Och inte avfärda människors upprördhet genom att säga det var kommunister.
Dessutom sällar sig Odd Engström nu till kritikerna av Göran Perssons uttalande om stabilitet i Kina.
Demokratin är inte idén om stabilitet. Demokratin är idén om att alla ska komma till tals, att makten ska växla, vilket är motsatsen till stabilitet.
Du är inte rätt att det uppfattas som lite populistiskt det här att när du har lämnat politiken kommer med kritik?
Det får man finna sig i. Då får man välja att antingen se att saker och ting blir fel omkring en i samhället och tiga. Eller också så får man försöka tala efter bästa förmåga och finna sig att bli påhoppad. Vi får väl se om det är dags för nästa fördömande.
Den 11 december 96. Det är inte så solklart längre att Sverige vill vara med i EU.
Den senaste mätningen av svenskarnas inställning till EU visar att drygt hälften, 53,8%, är emot Sveriges medlemskap. 28,4% är för, medan 17,8% är osäkra. Mätningen gjordes i samband med SCBs senaste stora väljarundersökning.
Tillståndet är fortfarande allvarligt för den 17-åring som skadades svårast igår vid bombexplosionen i Vännäs. Bombreceptet hittade ungdomarna på datanätet internet. Och många frågar sig idag vem som egentligen har ansvaret för den lättillgängliga informationen. Producenterna av internetsidorna anser att det vilar ett stort ansvar på föräldrarna.
Ett internetabonnemang ligger högt på många ungdomars önskelista. Försäljningen av abonnemang växer explosionsartat. 275 000 kommer att ha sålts bara i år. Men det som kallats årets julklapp innebär också att nazism, porr och bombrecept kommer in i hemmen lika lätt som barnens egna hemsidor. Det finns ingen som filtrerar materialet och det finns ingen ansvarig utgivare.
Man måste definitivt förhålla sig på ett nytt sätt i familjer, i utbildningsväsende, i samhället i stort. För att vi har ju någonting hos oss alla, det är bara att erkänna, som drar åt det spännande. Och det är klart, en del av de spännande saker som finns på nätet är också någonting som inte föräldrar vill att barnen ska titta på. Och då ställer du nya krav på till exempel föräldrar.
Tittar du på några förbjudna ställen?
Jag har gjort, men vi har ju blivit strängt tillsagda av vår lärare då att vi inte får göra det. Så det är, de flesta brukar respektera faktiskt.
Vad är det för, till exempel för ställen som ni inte får kolla på?
Nej, porrbilder bland annat då, Det finns utlagt filmer till och med kan man hitta snuttar av då. Och nu har det varit upptaget då om hembränning till exempel har det varit upp idag. Och hur man gör bomber och sådär.
Många skolor har börjat med internetundervisning, bland annat här på Myrsjöskolan i Nacka. Men här styrs användandet via hårda regler.
De får ta körkort för datasalen när de börjar i sjuan, när de får komma åt datorerna. Och då går vi igenom de här etiska reglerna, vad de får göra och vad de inte får göra.
Är det svårt att få eleverna med sig i det här, hur man hanterar lättillgänglig information?
Nej, egentligen inte. Vi har haft väldigt fåtal tillfällen som vi har behövt stänga av elever.
Det finns också sätt för föräldrar och lärare att rent konkret låsa vissa olämpliga hemsidor.
Det finns ett antal program som de flesta är gratis att hämta från internet just nu. De har namn som NetNanny och CyberSitter finns det något som heter. De är amerikanska. Detta är program som gör att du i din dator som förälder kan ställa in olika parametrar som gör att dina barn inte kommer åt snusk och olagligheter.
Vi lämnade in vår första indikation för lite drygt en vecka sedan. Därefter har vi naturligtvis under resans gång förstått att vi ligger hyggligt till och att vi har diskuterat en del korrigeringar som vi har behövt göra. Och sen har vi fått den slutgiltiga accepten idag.
Budet är totalt på 23 miljarder kronor. Det största kontantbudet någonsin i Sverige. Staten får 180 kronor per aktie. Det ger runt 7,6 miljarder till statskassan för de 34% av Stadshypotek som staten äger. Övriga aktieägare erbjuds 190 kronor per aktie. Men att staten nu sagt ja till Handelsbankens bud betyder inte att affären är i hamn. Staten lämnar en öppning för andra intressenter att ge ett bättre bud. Dessutom måste Handelsbanken få med sig 90% av övriga aktieägare i Stadshypotek för att det ska bli affär. Aktiespararna avvaktar med att ge Stadshypoteks alla små aktieägare några råd om hur de ska ställa sig till budet.
Förutsättningen för det är ju att de aktieägarna, inte minst de mindre aktieägarna, tycker att det är ett attraktivt bud. Det tror jag och hoppas att det är så. Men man kan inte vara säker förrän alla aktier är inne.
Om de inte tycker det, nöjer ni med att köpa statens andel?
Det gör vi inte. Vi har gjort ett förbehåll för att vi köper statens andel under förutsättning att vi kommer över 90%. Vi vill äga Stadshypotek till 100%.
Om affären går igenom blir man störst på bolånesidan med 35% av hushållskunderna. Handelsbanken räknar förstås också med att göra betydande samordningsvinster i med affären. Men lovar också att ingen anställd kommer att sägas upp.
Vi har räknat.
Det var en mycket nöjd svensk finansminister som i eftermiddags i Dublin på Irland kunde konstatera att Handelsbankens bud på Stadshypotek skulle bli en mycket god affär för svenska staten. Och en mycket bättre affär än om Skandia hade fått köpa statens aktier i Stadshypotek.
Sverige 14 december 1996.
Igår kommenterade Göran Persson också kritiken som framfördes nyligen mot honom i en debattartikel av förre vice statsministern Odd Engström. Persson ser kritiken som ett inslag i en kampanj mot honom och han känner sig inte mobbad.
Nej. Det tillhör det politiska livets inslag i Sverige att en socialdemokratisk partiledare utsätts för den här typen av angrepp. Det har mina företrädare gjort, råkat ut för, och jag har väntat på det och nu har det kommit.
Tar du illa vidare?
Inget av sånt här går spårlöst förbi. Det vore märkligt om man påstår någonting annat. Samtidigt vet man att det finns en politisk bakgrund och det är det som gör att man faktiskt då skapar av sig det och går vidare.
Vad menar du med politisk bakgrund?
Det är klart att det handlar om att ytterst misskrediterar mig som person, därmed naturligtvis också försvaga regeringen och därmed också sätta socialdemokratin i ett sämre läge.
Europa den 13 december 1996.
För bara några timmar sedan tog EU-länderna ett långt steg på vägen mot den monetära unionen EMU. Vid sitt toppmöte i Dublin på Irland enades EUs regeringschefer om reglerna för valutaunionen. En fråga där EU-länderna den senaste tiden varit förlamade av oenighet.
Det är så mycket mörkt ut i morse när EUs stats- och regeringschefer anlände till toppmötet här i Dublin. Hela natten hade EUs finansminister försökt lösa konflikten om hur hårda reglerna ska vara för den monetära unionen och den så kallade stabilitetspakten. Men så vid femtiden i eftermiddags svensk tid löste sig plötsligt hela knuten. Sveriges finansminister Erik Åsbrink kunde överraskande meddela att EUs regeringschefer och finansminister hade kommit överens. Vad var det till slut som löste upp knuten?
Ja, hårda ansträngningar från alla länder som har deltagit. Det fanns en mycket stark vilja att göra upp. Och trots att det som sagt fanns meningsfaktigheter så var ändå den viljan så stark så den tog över. Och det är naturligtvis väldigt bra.
Statsminister Göran Persson har sagt att en dålig stabilitetspakt kan bli en katastrof för unionen på sikt. Är det här en dålig eller en bra stabilitetspakt?
Jag tror att den är bra. Det är en sammanvägning av olika länders synpunkter. Det är en sammanvägning av å ena sidan att ha ordning och reda i ekonomierna, klara regler. Men också å andra sidan att ha utrymme för politiska avgöranden, att väga in faktorer som man aldrig kan fånga upp i förväg med en matematisk formel.
In i det sista var det Tyskland och förbundskansler Helmut Kohl som bromsade en överenskommelse. Tyskland ville ha hårdare regler mot de länder som annars skulle hota den monetära unionen genom att låta sina budgetunderskott stiga. Frågan om automatiska bestraffningar, är de helt borta ur diskussionerna och i det här förhandlingsresultatet?
Ja, det finns inga automatiska bestraffningar utan ett land som har för stort underskott. Och då om det inte beror på naturkatastrofer eller mycket allvarlig lågkonjunktur utan det beror på dålig ekonomisk politik, då ska det landet vidta åtgärder. Och gör man det så drabbas man inte av några sanktioner.
Det är också en händelse som ser ut som en tanke att idag, samma dag som EU-länderna lyckades komma överens om reglerna för valutaunionen, så släpptes också de nya eurosedlarna ut. Och så här lät det i Dublin i eftermiddags. 3, 2, 1. Man skulle kunna tro att det var fråga om auktion på pengar här på Irlands centralbank i Dublin. Men det var bara färgkopior av de 7 eurosedlar som kommer att användas i Europa från 1999 när den monetära unionen blir verklighet. Sedlarna har 7 valörer från 5 till 500 euro och har symboliska bilder på enighet och öppenhet, nämligen broar, fönster och portar.
Den 13 december 1996. Sverige och försvaret.
Hela dagen har riksdagen debatterat försvaret och just nu pågår de sista voteringarna. Och enligt det beslut som väntas bantas försvaret med en fjärdedel. 4 000 anställda sägs upp och in i det sista har bitterheten varit stor.
Det var mest militärer, de flesta civilklädda, i kön till åhörarläktaren och de hoppades alla att just deras förband skulle överleva.
Personligen så kan jag säga att det känns bra att vi överlever om det går så nu som vi hoppas. Men att ha en riktig glädje är svårt eftersom det drabbar så många andra negativt det här. Det är svårt att känna riktig glädje då.
I kammaren var kritiken mot regeringens och Centerns försvarsmodell hård.
Det framgår lätt att vi anser att den proposition vi nu tar ställning till, det är en synnerligen dålig produkt. Den är dålig därför att motiveringar för det man föreslår är synnerligen svaga.
Och också slarviga tycker Moderaterna som anklagar Centern och Socialdemokraterna för att inte lyssna på sakargument.
Den totala avsaknad respekt för riksdagen som ligger i detta, den är inte enbart oskicklig utan den är illavarslad.
Försvarsministern som av militärer anklagats för att ha agerat odemokratiskt var mycket upprörd.
Jag måste säga att jag blev utomordentligt förvånad och dyster. Jag trodde att en sådan inställning tillhörde det förgångna. Och herr talman, jag vill därför göra detta fullkomligt klart. Sverige är en demokrati.
Trots närmare 70 socialdemokratiska motioner rubbades inte uppgörelsen, som bland annat innebär att F-15 i Söderhamn och arméförbanden i Borås, Linköping och Umeå läggs ner.
Hälsinge flygflottilj F-15 är en av de två flottiljer som kommer att läggas ner. Vår reporter finns på plats i Söderhamn.
Jag befinner mig här på Dalmässen vid F-15 och bakom mig här så är stämningen mycket uppsluppen, trots att vi just har fått veta att F-15 ska läggas ner. Jag har flottiljprästen här. Är det inte märkligt att man är så glada här inne?
Ja, det kan låta som om man är glada, men en sån här kväll så försöker man lämna de där känslorna som finns i botten under ett tag. För här finns väldigt mycket känsla utav stor besvikelse och stor vrede mot det sätt som det här har handlagts på från rikspolitikernas sida. Men det finns också en väldigt bestämd vilja att nu ska vi göra det bästa utav den här situationen. Nu ska vi ta oss framåt, nu ska vi jobba för att det ska bli en framtid för oss allihopa, och det är vi väldigt inriktade på.
Det finns också en person här, och den moderate fullmäktige ledamoten Lars Lindahl. Du är en av de som har vågat sticka fram hakan och tycka att F-15 faktiskt bör läggas ner.
Ja, därför att jag ser det som en möjlighet också. Att det ska läggas ner, det är någonting som då inte beror på miljöhänsyn eller försvarspolitiska beslut, utan någonting helt annat. Och då gäller det att se det istället som en möjlighet. Och här kan vi då utbilda de här 10 000 nya värnpliktiga som ska sättas in i civilförsvaret.
Det kan alltså bli mycket bättre här i Söderhamn nu.
Ja, här ska man kunna utbilda 2000 per år då utav de här 10 000. Hittills har man utbildat 400-500 värnpliktiga varje år.
Den 13 december 1996. Nobels fredspris 1996 delades ut till två från Östtimor. Och det var mycket kontroversiellt. Indonesien erkänner ju inte detta lilla land, utan gör allt för att förtrycka det. Hör om fredspriset på band 739-19. Men i det här inslaget så fortsätter debatten.
Idag är årets fredspristagare i Stockholm, men av säkerhetsskäl framträder de inte tillsammans. Biskop Belo bor i Östtimor och han vill inte stöta sig med regimen eftersom han ska återvända dit. Därför bör han heller inte visa sig för ofta tillsammans med exilledaren Orta, som är mycket kritisk mot regimen helt öppet. Men han bor sedan länge i Australien. De indonesiska myndigheterna har stängt Östtimor för utländska journalister. Ändå har Rapport utsände med säkerhetstjänsten i hälarna lyckats filma på ön som Indonesien invaderade 1975.
Studenterna på universitetet i Dili jublar och rektorn talar om en euforisk stämning på hela ön.
Basically, it's a situation of euphoria.
It will improve the situation in Timor, not just in political situations, but also about other aspects of human life here. Not just religious.
På Östtimor kan man verkligen tala om Davids kamp mot Goliat. 700 000 fattiga katolska bönder har i 20 år kämpat mot världens största muslimska land med 200 miljoner invånare. Och bara för några veckor sedan såg det ut som om den striden var avgjord. Nu, med fredspriset, kan saken kanske komma i ett annat läge.
Is it a possibility that the struggle will become violent again?
I don't expect, and I don't like that, you know, any violence now. Because yes, I think we have had already scores of victims, and no one will win from that.
Men hittills har den indonesiska regeringen inte mildrat sin attityd. Snarare har man skärpt sin hållning på Östtimor. Därför är också de jublande studenterna rädda för att visa sina känslor utanför universitetet.
As a political science student in here, I mean in this university, I have freedom to talk, but outside my university I don't have freedom to talk. It will be dangerous for me.
Också när det gäller utländska besökare har den indonesiska regeringen nu skärpt kontrollen här. Särskilt mot turister som kan vara journalister.
Sometimes the tourists not real tourists, not journalists, different with the tourists.
What's the difference?
Difference.
Uh-huh.
Tourists want to see, want to see about the culture.
Oh yeah, yeah, yeah.
Uh-huh. Journalists is what they see the problem. Okay.
Världens största muslimska land gav nyligen världens näst största Kristusstaty till den katolska befolkningen på Östtimor. Men de jag talar med här hade hellre sett att de fått sin frihet än en aldrig så stor staty.
Would you say there is a chance for a independent East Timor anymore?
Yes, but again, I'm not in favor or against what I always been speak about is that the people should be given, should be recognized its right to pronounce about its own, its future.
John Sundén for Rapport på Östtimor.
Den 14 december 1996. Serbien, Belgrad.
God kväll. I Belgrad hölls idag den hittills största demonstrationen mot president Milosevic. Enligt den oberoende radiostationen B92 deltog närmare en kvarts miljon människor i massmötet i Belgrad centrum. Protesterna gäller Milosevics beslut att ogiltigförklara oppositionens valsegrar i Belgrad och andra städer. Också internationellt ökar trycket mot regimen i Serbien. Vid EUs toppmöte i Dublin som avslutades ikväll har situationen i Serbien varit ett hett ämne. Den svenska fredssamordnaren Carl Bildt ansåg att EU måste ställa tydliga krav på regimen i Belgrad.
Grundläggande politiska och ekonomiska reformer krävs för att inte den serbiska krisen ska bli ännu mycket djupare. Och där måste den europeiska unionen spela roll. Det kommer den att göra tillsammans med amerikanerna, tillsammans med ryssarna. Och vi har diskuterat olika konkreta steg för det här i Dublin.
Vad då till exempel?
Finns nu, vi har pressat Milosevic dithän att inbjuda en delegation från OSCE-organisationen, och då säger vi att ja, den måste då också ha möjlighet att se till att det blir nyval i vissa av de kommuner, Belgrad till exempel, som nu är föremål för diskussion. Det måste också börja bli en dialog om villkoren för de val som ska hållas senare 1997.
Betyder det att EU kan nu tänka sig att öka sitt stöd till Serbien om, eller återinföra sitt stöd till Serbien om man genomför den typen av demokratiska förändringar?
Ja, absolut. Vi vill att Serbien ska bli en europeisk demokrati. Och en europeisk demokrati som gradvis börjar närma sig familjen av demokrati i övrigt får också alla de fördelar som är förknippade med detta.
Sverige försöker nu förmå Jugoslavien att ta emot 4300 jugoslaviska flyktingar som inte har beviljats asyl här. De flesta kommer från provinsen Kosovo och har varit här sedan 1992. En svensk förhandlingsdelegation har under de senaste dagarna varit i Belgrad, men ännu har det inte lett till några resultat.
Den europeiska monetära unionen får fler och fler frågetecken från svensk sida. 14 december 96.
Sveriges statsminister Göran Persson blir allt mer tvivlande till EUs monetära union EMU. Det framkom idag när EUs stora toppmöte i Dublin avslutades. Göran Persson är orolig för att ett dåligt valutasamarbete kan äventyra hela Sveriges självbestämmande rätt.
Det är tidig lördagsmorgon i Dublin. Bara de många poliserna på gatorna vittnar om att det är ett storpolitiskt toppmöte i stan. Men inne på Clarence Hotel råder full aktivitet i den svenska delegationen. Förhandlarna granskar och lusläser alla texter och förslag som toppmötet kom fram till igår och som ska spikas idag. Dessförinnan måste varje land meddela om man har några förslag till ändringar. I frukostrummet en trappa ner är det en halvtimme senare dags även för statsminister Göran Persson att lägga fram sina synpunkter.
Det här ser bra ut.
Från svenska utgångspunkter har toppmötet varit viktigt på några punkter. Det blir ett särskilt kapitel om sysselsättningen i det nya fördraget. Göran Persson är också nöjd med att Sverige får lov att föra en mer restriktiv narkotikapolitik än EU. Men den både för Sverige och EUs stora frågan på toppmötet var beslutet om reglerna för den monetära unionen, den så kallade stabilitetspakten. Den som ska reglera att ett lands budgetunderskott bara får bli högst 3% av BNP. Men Göran Persson var idag mer att tvivla än någonsin både på den här pakten och den monetära unionen som sådan.
Jag är mycket, mycket misstänksam mot alla de som säger att hurra, nu är allting löst. Jag tror att vi ser en del kriser till framför oss i den här frågan.
Jag har sagt här på presskonferensen att det skulle finnas risk för att nationalstaten Sverige upphörde att existera. Vad menar du med det?
Jag har inte upphört att existera, men det är för hårt sagt. Men en del av de beslut som vi idag tycker är naturligt att ta i Sverige, exempelvis om våra skatter, om stabilitetspakten inte fungerar, då kan det komma att drivas över på europeisk nivå istället. Och om det inträffar, ja, då är det någonting helt annat än den Europaunion som vi gick in i. Så därför måste man studera det mycket, mycket noga.
Det hela blev inte bättre idag av att moderatledaren Carl Bildt här i Dublin kritiserade regeringen för passivitet i EMU-frågan.
Jag tycker att socialdemokratin har i de stora europeiska frågorna ofta en vacklande inställning. Och denna vacklande inställning sprider osäkerhet. Och då får vi problem och då får de problem. Jag tror att i deras